Det är jag som är programledare.
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Eller verkligen.
Ja. Nej, men det är... Ja, verkligen.
Ja, det är ju verkligen du. Men...
Ja, jag är ju det. Men jag är verkligen... Ja, ja. Nej, men jag är samtidigt himla... såklart absolut inte.
Det är himla onödigt skit. Ja,
det är verkligen.
För mig. Så ja. Är så. Det är mest det som står. Inte att du var fel.
Ja, ja. Nej, det Vi skakar i början.
Ja.
Välkomna till Della Arte, podden om konst och kultur. Jag heter Jonathan Unge. Jag sitter på Filmhuset i Stockholm.
Gör du det?
Ja.
Jobbar du på Filmhuset nu?
Jag förkovrar mig. Jag forskar i svensk 1800-talsfilm. Eventuellt så har jag blivit en sån här person som man skickar in ansökan till om man ska få pengar till sitt långfilmsprojekt. Alternativ 3 så spelar in ett frågesportprogram.
Ett frågesportprogram. Okay. Ja, men då var det helt plötsligt något som var mycket troligare än de andra.
Ja, svaret var ju nummer 3. Jag spelar in ett frågesportprogram i en källare.
Till Filmhuset. Jag förstår. Jag tror till och med jag vet vilket frågesportprogram det är. Men vad roligt så.
Du är K. Svensson.
Ja, det är jag. Och jag sitter också i Stockholm, men i mitt gamla kök sitter jag. Jag har fått flytta hem från kontoret. Ja. Så av inga roliga anledningar tyvärr.
Nej.
Så det är inget jag kan prata om i podden hur dråpligt det blev när jag hamnade i mitt gamla kök.
Nej, men du, tänk om du hade varit på kontoret nu. Då hade vi nästan kunnat röra vid varandra.
Då hade det känts nästan konstigt att vi inte var tillsammans.
Ja, det hade faktiskt känts.
Så det var ju tur det då.
Men med det sagt,
ja.
Har det hänt något sen sist?
Alltså jag gjorde 3 avsnitt förra veckan, va?
Åh gud, då finns det ju inget som hänt
sen
sist.
Man har ju inget kvar i magasinet som har hänt för ett tag sedan som man kan säga hände sen sist.
Nej, precis.
Men det har ändå gått en helg sen sist, så det borde ju ha hänt.
Ja.
Men jag kom på att kanske är det enda som verkligen har hänt mig sen sist är att min hund börjat löpa.
Och det är äckligt.
Det är äckligt, tyvärr är det lite äckligt.
men vänta nu. Jag har ju så himla problem med ditt kön. Inte ditt kön.
Inte mitt kön.
Utan din hunds kön.
Jag visste inte att du hade sådana problem.
Jag och Håkan Nesser har ju oerhörda problem med,
ja, med ditt hunds kön. Hur ni ska köna min hund. Ja. För det men är inte med själva det fysiska könet.
Ja. det hoppas jag. Jag har inte det.
Biologiska kön helt enkelt.
Sen ska inte jag sitta här och lägga ord i munnen på Håkan Nesser.
Nej,
han kanske har oerhörda problem med det.
Det är vidrigt.
Det där får han ta upp med dig eller som han skriva om det i en bok. Men jag menar, just det, hon är en hon såklart.
Hon är en därför hon, löper och det är därför hon löper, ja.
Vad heter precis. Det? Kan inte manshundar löpa? Nej.
Nej. På samma sätt som du inte kan menstruera.
Nej, nej.
Eftersom löpa är ett annat ord.
Löpa evigt. Och nu känner jag mig riktigt dum. För jag trodde att löpa var ett annat ord för superkåt bara. Men det är exakt samma sak. Det är exakt samma sak.
Alltså det är ju, jag upplever inte att min hund, när min katt löper, säger man om katter.
Ja. Ja, det
då upplever jag henne som superkåt.
Ja.
Om det känns lite anakronistiskt kanske att säga.
Är marskatt? Är det ett annat ord för?
Jag tror att det är ett annat ord för en kåt katt. Mm. Min katt följer inte kyrkoåret på det sättet.
Nej.
Utan den kan vara lite när som helst.
Liturgisk oberoende är din katt.
Ja, men hon skriker ju av kättja.
Mm. Mm.
Alltså verkligen. Så att det blir, fast hon är ett djur så blir det lite konstigt.
Ja.
Att man försöker ha en familj som bara sitter och är normal och äter. Ja. Och så går det en och skriker av kåthet.
Ja, men alltså det är väldigt mycket sexualitet skrivet på näsan på den.
Ja, jag lämnar lite åt fantasin. Men min hund då upplever jag inte alls som så utåt agerar. Och jag tror att det är snarare så att i hundsläkter de löser så att hon framkallar kåtheten.
Jaha, hos andra. Gud vad både tragiskt och smart.
Ja, för då tror jag det sköna är att då behöver inte alltid hanhundarna springa runt och vara kåta.
Nej.
Men de kan bli det då på beställning mer eller mindre. När min hund då tycker det är dags.
Vad, de måste bli paffa första gången?
Ja, de undrar varför vill jag så himla gärna springa åt det här hållet. Ja, men alltså, det är ju speciellt alltså att vara... Man upptäcker ju då det lite för sent att ens hund löper. Jag hade mina aningar. Men så var jag på Gärdesfältet i helgen och alltså det var så fruktansvärt mycket hanhundar runt min hund. Och de kom... Hunden är ju känd för att vara en god luktare, va? Men vad de kan lukta på långt håll. Det luktar löptik.
Gud.
Lite äckligt.
Om knarkkunderna var lika effektiva.
Oj du.
Då hade inte funnits, några knark.
Nej.
Nej.
Nej. Men det är väl inte lika viktigt för dem då att hitta knark som
verkligen inte.
Hitta löptik. Inte. Men det är intressant när, för att alltså innan de vet att min hund löper så verkar det ju som, för det finns ju, man är ju alltid så här när det händer något med hundar, vems är felet nu?
Just
och med
det.
Med löptik är det ju då mitt fel som har min löptik lös då.
Ja, men är det inte bara det att du egentligen har din hund lös? Punkt.
Jo, men på Gärdesfältet får man ju ha sin hund lös.
Det får man det.
Men man får väl ha sin löptik lös också. Det är bara det att man åker ju på hundvalpar i så fall.
Ja, just det. Det är det.
Och alla kanske inte vill ha, även om man vill ha hundvalpar, kanske man inte vill ha hundvalp till vilken jävla hundvalp som helst.
Inte vilken jycke som helst, du.
Nej.
Inte till portvaktens dotters chihuahua. Eller hur?
Exakt. Nej. Exakt. Men du, jag vill kunna välja själv.
Är det mycket att man springer fram och avbryter samlag?
Det hinner inte gå så långt. Jag ska säga att min hund håller på sig ganska bra också. Hon skällde ut alla som försökte.
Men slut tänker jag... elakt. Hon gör dem kåta. Ja. Och sen kommer de och då blir de utskällda.
Det är fortfarande hennes val. Fortfarande hennes kropp. Även hur mycket hon än har.
Okay.
Hon ska kunna gå helt naken på stan utan att...
Förlåt. Jag trampade i ett getingbo.
Ja, du gjorde det. Hon ska få hur kort päls hon vill, så att säga. Nej, men då när det kommer så här, för jag har ju också barn då, så folk blir lite generade när deras hundar liksom kommer liksom springande mot oss och är liksom alldeles för nära oss. Så att de vet ju inte att jag har en löptik.
Nej.
Utan de är så här, förlåt, och jag muttrar något om att det är bra att ha lite koll på sin hund om man ska ha den fri. Och då var det någon till slut.
Och då
som...
går du liksom runt med Jessica Rabbit.
Och då var det ändå någon som till slut, eftersom det var kanske så här 15 hanhundar när det var som mest, så någon dristade sig ändå att fråga, kan det inte vara så att det är din hund som löper? Då hör jag mig själv säga väldigt självsäkert, nej.
Hur kan jag med
och säga nej? Så istället så såg jag hur de liksom, jag vet inte vad det är med. Jag vet inte vad det är med han idag. Och då kände jag, när de skällde så på sina hundar, kände jag lite styng av dålig samvete. Men jag lärde mig också, vet du vad det absolut vanligaste namnet på en hund är på Gärdet?
Rex. Förlåt.
Inte Rex. Stefan. Inte Stefan heller. Marcus Tappers hund heter Stefan, men det är också den enda.
Ja.
Det är Winston. Extremt farligt att man hör någon ropa.
Är det efter Churchill?
Jag tror det kan vara efter Churchill. Han har ju lite bulldogs. Men jag skulle säga att ibland tror jag att det är lite skoj också att man döper en liten hund till Winston.
Ja, för det är ett stort hundsnamn.
Det är lite större och det känns kanske lite väl öppet mål att döpa en liksom chihuahua till Nero.
Ja.
Det gör man inte.
Nej.
Men både stora och små hundar heter Winston på Gärdet.
Jag har ju själv en erfarenhet av det där, som jag kanske till och med berättat för dig. Men jag kommer ihåg när jag som ung var hemma hos Sveriges yngsta adelssläkt.
Mm-hmm. Alltså de som blev adliga sist då?
Ja.
Yngst på det sättet, ja.
Jag tror de blev det för en 10 år sedan kanske.
Oj, blir man fortfarande adlad i Sverige?
Nej, utan han lyckades på något helt otroligt sätt hitta något gammalt papper. Där det stod att hans familj var adlig. Och det har inte hänt på 300 år.
Jag tycker där borde någon specialklausul komma in att om man vill det för mycket ska man inte få. Jag tycker det ska vara som en lumpen att man ska ta bort liksom, de översta procenten som vill för mycket. Mm. Och liksom, kanske även de adelsmän som vill lite för mycket.
Jag kan säga att familjen Natt och Dag inte uppskattade det. den nya adelsfamiljen, att de kom in.
Nej. Nej. Jag får tänka mig.
Men då i alla fall så var vi besökte då, den yngsta adelsfamiljen. Och så kom jag in där som barn och så bara kastade sig hunden upp och började så himla kul leka med mitt ben. Mm. Och både jag och min syster uppskattade något enormt.
Kramades den då?
Kramades verkligen. Och sen så kom liksom Sveriges yngsta adelsfamiljs barn springande fram till oss. Såg otroligt generade ut. Bara förlåt, förlåt. Och vi bara, det här är inget att ursäkta sig om. De drog bort hunden. Vi tog tag i hunden igen. Tog tassarna runt våra ben. och så. Ja. Så att de kan ju uppföra sig i alla fall. Barnen i Sveriges yngsta.
Till skillnad från deras hund. Alltså,
pappa och hund.
Nej, men det har du rätt pappa i. Det krävs ju faktiskt inte en löptick.
Båda var lite för heta på gröten.
Ja, just det. Nej, men det behövs ju inte en löptick. Nej. Hanhundar är ju nästan alltid redo. Så är det, ja. Mm. Ja. Är det otrolig historia. Har det hänt dig någonting sen sist?
Det var
tyvärr allt som hänt mig.
Jag var ju... Ja, men det var inte dåligt. Det var en jävla bra historia.
Nej, det var en okej historia att min hund har blivit lite uppvaktad. Jag ska se till...
Det var mest kul att du gick runt med en... Va?
Nej, men jag tror... Det är nog... Jag kommer liksom göra mer saker när min och Simons premiär är avklarad. För fram tills dess är jag lite bedövad av att det känns så himla sinnessjukt att vi ska ha den.
Ja, jag förstår.
Premiär.
Jag förstår. Ja. Jag kommer tala lite om det där med premiär också faktiskt nu. Ja. Jag vill bara säga att när jag är klar med den här hösten som är väldigt, väldigt späckad så kommer jag ha mycket mindre saker att göra. Men då är jag ganska säker på att jag i alla fall inte kommer uppleva speciellt mycket.
Nej. Så kan det vara.
Så att jag vill bara varna för det. Att,
jag tycker ni programmet jag har liksom ett... trampa vatten nu.
Så kommer det kommer jag absolut inte.
Inget kommer förändras.
Jag har upplevt klart.
Ja, jag säga, skönt också, alltså, att bli färdig. Någon gång.
Skönt att vara färdig också. Så, snyggt av mig att informera alla. Jag var ju, som du kanske vet, väldigt ledsen.
Ja, jag tror många är nyfikna på hur du har gått med din ledsamhet.
Jag fick fråga för ett tag sedan om hur länge jag hade varit nedstämd. Mm. Jag svarade då ganska självsäkert. Jag tänkte efter mest för syns skull. Mm. Och sa 2 månader.
Det är ju länge att vara ledsen i 2 månader.
Väldigt länge. Ja. Sen sa jag samma sak till min flickvän. Mm. Och då sa hon nej, du har varit i högst 1,5 vecka.
Oj.
Och det kan stämma.
Kan stämma, men det är ju kaxigt nämligen, med ett motbud där.
Det är ett oerhört lågt motbud. Ja. Alltså att inte ens mötas på hälften.
Jag vill säga 1 månad i alla fall.
Ja, det hade man kunnat göra. Men hon kunde då bevisa då att efter något sms eller någonting att jag var på ett sjuhelvete som var. Och jag har ju då sagt till alla människor att det är bara så här jag är. Det kommer och går. Mm. Det har med årstiden att göra. Kanske är lite utbränd. Jag har varit väldigt gnällig. Jag har krävt väldigt mycket av min omgivning. Jag har varit retlig. Och så. Mm. Och sen var det så att kanske även samma person då som påstod att jag bara varit ledsen i 1,5 vecka. Att det kanske kunde ha något att göra med nerver inför premiären på min turné.
Du har ju också en premiär, ja.
Jag hade ju den i fredags då.
Ja, just det. Det var sammanblandningen där.
För jag trodde att vi hade samtidigt. Det var därför jag skickade ett sms där det stod. Och då blev jag, som då redan då var känslig och sur, nästan rasande över att hon skulle kunna tro att jag var så ett sånt mähä. Eller att jag är så ytlig. Ja. Att det här har med kemi att göra. Liksom. Jag är en depressiv person. Så är det bara.
Ja, det finns inga enkla förklaringar. Riktigt så enkelt.
Det finns inga enkla förklaringar. Alltså nej. Det var verkligen det där, men du kanske bara ska sova lite eller ta och äta. Det är väl, vilket är det? Mammas nya kille. Ät en liten korvbit. Att jag antar det är därför. Om du bara åt lite korv så skulle det vara bättre imorgon.
Ja, det är värt att testa. Men man vill nästan inte att det ska funka.
Har premiären.
Ja.
Det går okej.
Okay. Mm.
Nästa dag är vi... Det var i Uppsala. Så ja. Nästa var vi i Linköping. Folk är svältfödda. Det gick jättebra för alla.
Vad skönt.
Jag har mått toppen sedan dess.
Det var där taggen satt.
Ja, det är så skämmigt. Så att...
ja, men för jag upplever ju mig inte som så påverkad ändå. Jag gnäller mycket om min stand-up.
Ja.
Men min fru sa att om jag ska ha fler turnéer så kommer jag behöva bo på hotell innan premiär.
Jag blev så besviken över ett litet narcissistiskt mähä jag är.
Ja, jag har inte
sprungit till psykologer och så. Men varför blev jag så himla glad då? Jag mår bra nu.
Ja, men det var väl där då, ja. Alltså, nu är du glad.
Toppen. Jag har så här börjat städa runt omkring mig. Jag har börjat verkligen ta hand om min personliga hygien. Jag har så här svarat på sms. Jag har skickat räkningar.
Och det kändes inte bättre efter Uppsala. Det kändes bättre efter Linköping.
Ja, men det började redan kännas bättre efter Uppsala. Men det var som att jag ville inte riktigt erkänna det.
Nej.
Nej.
Just det.
Och sen
efter går det inte att värja sig när det går bra. Nej. Då får man ändå...
Så jag ber om ursäkt för det. Sen vill jag, det här kommer att låta som reklam, men jag tog in på Hotell Skeppsholmen, som jag har talat om tidigare, tror jag.
Jag har tagit in på det en gång.
Jag älskar det.
Ja, jag också. Det är väldigt trevligt där.
Det är ju inte en käft på Skeppsholmen.
Nej, just det. Just det, det tänkte jag också.
Du träffar inte på någon.
Nej.
Det är ingen bor där. Jag tror det bor så här 9 pers eller någonting. Kanske 30 då.
Det är väldigt få som bor på Skeppsholmen, ja. Det bor väl några ute på, vad heter det, Kastellholmen? Kanske.
Där bor det några, där bor det kanske 10.
Ja.
Det är liksom 5-10, mellan 10 och 15 minuters promenad i centrum.
Ja. Hur får man bo där alltså?
Ja, jag vet att det är Kastellholmen, så vet jag att det är utrikesdepartementet som har hus.
Aha.
Och möjligtvis försvaret.
Ja, säkert.
Hur som helst. Det är ett perfekt ställe. Det är ett perfekt ställe, skulle jag vilja säga, att ha en otrohetsaffär på.
Ja, det är det nog, ja. Att det är inga frågor ställda.
Vad är chansen att du ska ta på någon på Skeppsholmen?
Någon du känner? Hotell
Skeppsholmen alltså. Ställer inga frågor.
Det är ju att det ligger ju...
Jag träffar någon på Skeppsholmen.
Det skulle vara Moderna Museet.
Museet ligger där.
Man springer på någon då.
Ja. När känner du någon som gick där sen?
Ja. Josefin Johansson var faktiskt där i helgen.
Nej. Fan också. Men fan. Var synd.
Så att din plan.
Ja, men det...
Men jag tror Skeppsholmen är det inte många man springer på man känner i alla fall.
Nej, och jag ska säga liksom att om du tar en promenad där, chansen att någon ska på Östasiatiska museet är det är nästan lika med noll då. Ja, men det är modern,
där kan man ju vara ensam, ja.
Stick inte ut huvudet för en Moderna Museet har stängt. Och så är du i hamn, skulle jag säga.
Just det.
Sen ska jag bara avslöja med... Jag kommer inte ihåg om jag berättade det, men min morfar dog ju för 15 år sedan. Men sen så dog hans fru då, inte så nyligen. Och hon har suttit i orubbat bo. Så nu har liksom arvsdelningen av min morfar satt igång.
Okej.
Okay. Det verkar som att jag kommer få ärva en rasistisk tavla och fransk porr från 1700-talet.
Oj, det känns som, är det John Myrdal som har gått ur tiden?
Torhagen.
Kan du beskriva den rasistiska tavlan?
Det är min anfader Bernard Wadström som lär en svart man att läsa.
Ja, det var snällt i och för sig.
Jo, absolut.
Sättet han gjorde det på.
Det var för nedlåtande. Han tvingade hålla på med morror i flera år. Nej. Men då i alla fall så har jag berättat det att de hittade en silver platta. Jag skulle säga att det är en så kallad så här grej som man har, en platt grej man har saker att bära fram på. Vad kallas det?
Bricka.
Ja. Silverbricka. du är ett geni.
Tack.
Ja, en silverbricka. Och på den så stod det som en gåva Tord fick som tack för att han hade räddat livet på en man i Kairo.
Oj, vad exotiskt.
Ja, och sen stod det inget mer. Och så var, höll alla på så här, oj herregud vilken här fantastisk historia det här måste vara. Och så har han inte skrivit något mer än så. Jag då som känner min morfar hade en gnagade känsla av att det inte var så mycket av en historia. Jag vet till exempel att han lurade BBC att han hade någon sorts jätteinformation om att Sverige jobbade tillsammans med Nazityskland för att Nazityskland och Storbritannien skulle sluta fred, alltså redan så här 40-41 någonting.
Okej. Okay.
Så skickade de dit ett helt team som intervjuade morfar. Och det snackades om det i veckor om att teamet från BBC skulle komma. Och sen så sa han absolut inget. Jag minns hur besviken han var. Sen kom det fram också, precis som jag anade, att det här att han hade räddat livet på någon var att någon som jobbade på, vad heter det, ambassaden hade tydligen hamnat i någon sorts trångmål. Och sen så hade då morfar, enligt hans fru då som hittade lapsedeln, väldigt modigt talat med någon på något departement där i Egypten.
Okej.
Okay. Och så.
Så han var mer, vilken lifesaver. Vilken räddande ängel. Där räddade du mitt, du räddade mitt att liv.
Jag tror att han gjorde ett sätt minim. Jag tror inte att han utsatte sig själv för någon som helst fara. Och att han gjorde liksom det minsta en person med personalansvar ska göra.
Ja.
Men hur som helst. Med det sagt så är det väl dags för det här. Det är dags
att dela art. Jag har läst två böcker.
Snyggt.
Som handlar om mediemän och alkohol.
Jaså, vilka då?
Intressant tema. Dels är det Kristoffer Triumfs bok Törst, som kom ut nu alldeles precis.
Ja just det har jag hört talas om. Ja. Mm.
Och sen är det Hannes Fosbos bok Öbarn. Den läste jag för ett tag sedan, men så tänkte jag kan slå ihop, göra en sån som man gör när man recenserar serietidningar kanske.
Just
man tar flera på en gång. För att det handlar, det är två mediamän då, ganska, väldigt uppburna skulle jag säga. Eller inte väldigt uppburna.
Kända i alla fall.
Kända då. Känd. Triumf är ju känd då som Sveriges största poddare. Den största intervjupoddan kanske man säger.
Ja.
Liksom på podd känner man till Triumf. Och Hannes Fosbo jobbar som programledare på SVT Kultur.
Ja.
Det tyckte jag var modigt. Mer modigt av Hannes Fosbo att skriva om sin alkoholism, för att han har ju en upp... Triumf jobbar väl för sig själv?
Ja, precis. Han kan inte få sparken.
Han kan inte få sparken. Eller... Han kanske blir av med... Man kanske inte blir av med annonsörer för man skriver att man dricker för mycket vin.
Nej, det tror inte riktigt att de vågar. Snarare.
Att... Men om man är missbrukar liksom kokain kanske.
Det kan du ge det på.
Då kan man bli av
med. Då kan man... Ja.
Men kanske inte längre. Det känns som de senaste fem åren har det hänt något. Nej, men jag tänkte först prata om...
Ja, alltså, jag vill...
Hallå? Du försvinner lite ibland.
Ja, du försvinner lite. Gör jag det? Är det jag som är dålig? Så kan det vara.
Det kan också vara jag som är dålig. Ja. Vi får försöka ta oss igenom det här ändå. Säg till om det du inte alls hör.
Ja.
Vad var vi? Vi pratar om att något har hänt de senaste åren. Att, förr kunde man ändå få sparken från sitt mediajobb, tror jag, för att man tog kokain. Och nu tror jag inte man får det längre.
Ja.
Ja. Jag ska säga så här. Vi har väl båda träffat Kristoffer Triumf. Jag ska säga först så här att jag tycker båda böckerna var jättebra. Men
bra.
Om Kristoffer Triumf då. Du har träffat Triumf?
Ja.
Jag har träffat Triumf då. Jag har sällan träffat någon som vill vara rolig så mycket som Kristoffer Triumf. Har du med mig? Tänkte jag inte på det. Sen började jag tänka på det. Och då kunde jag inte sluta tänka på det.
Mm.
Och jag tycker, det är inget fel med att vilja vara rolig.
Nej.
Jag vill vara rolig. Jättemycket vill jag vara rolig. På jobbet vill jag vara rolig.
Ja, hemma också.
Hemma vill jag vara rolig, spelvink. Mm. Och när jag är på middag kanske... Men jag behöver inte alltid vara rolig.
Nej, du kan vila i det.
Jag kan vila om jag är på en vårdcentral. Jag måste inte dra ett skämt med hon i receptionen.
Nej.
Jag kan låta bli.
Jag kan till och med vara riktigt butter.
Ja, jag kan nog undra mig att vara butter. Men det är också... För min del tror jag det handlar om att... det är så att jag inte pallar vara rolig hela tiden.
Nej.
Men det är ju också det här liksom... ibland funkar det inte.
Nej.
Som är lite... Hade det alltid funkat hade jag försökt vara rolig oftare. Men det är det att det inte alltid funkar.
Nej. Ibland uppskattas det också att bara liksom gå fram till konditoridisken och beställa en kaffe och en bulle.
Ja, för ibland... folk är inte alltid beredda på skämt. Så ofta blir det att de inte riktigt... att de frågar vad man sa.
Ja.
Så man bara upprepa...
Ja, precis.
Vad man nu sa liksom.
Och
har ni
också
kanelbullar
liksom att,
utan kanel?
Jag också,
nej, förlåt. Det var... skit. Jag vet, ja, vad håller jag på med?
Och det är också taskigt för att de är inte inne på att det ska vara någonting kul. Och så skämtar man. Och så är det som att de inte förstår. Men de förstår inte, så att de inte förstår skämtet. De förstår inte vad det här har i situationen att göra.
Nej.
Och då känner de sig lite dumma. Liksom.
Ja, det kan bli plattfall när man skojar.
Det kan det verkligen bli.
Det kan också bli väldigt härligt. Alla skrattar.
Ja.
Och
ja,
man får
alltså,
den varma känslan i kroppen. Och gjort människor glad.
Man tar en chans.
Det gäller inte bara liksom skämt allra ytterst på liksom spetsen.
Nej, alla
skämt är att ta en chans. Och vissa är beredda att ta den chansen alltid.
Hela tiden.
Och Triumfs bok, när jag börjar tänka på det så är den liksom full. För den är liksom i dagboksform mer eller mindre.
Mm.
Så den är liksom full med exempel där Triumf försöker skämta med människor. Mm. Och ibland funkar det. Och ibland funkar. Han är också liksom sträng mot sig själv. Så han tar också upp alla de gånger det inte funkar liksom.
Det var intressant.
Ja, det var det.
Det är så himla... Det kan ju vara väldigt, väldigt kul. Men speciellt om det är så himla många exempel på när det inte har funkat.
Ja,
det är verkligen sårbart.
Det är verkligen självkännedom där.
Ja.
Han vet med sig att han försöker ofta vara rolig.
Ja.
Men då blir det här att rent statistiskt då är som ibland funkar det inte.
Ja.
Så kommer det förr eller senare hända något som du vaknar upp och måste skämmas för.
Ja.
Om du lallar runt full och toppad och försöker vara rolig. Jag tror faktiskt att det är mycket det här att försöka vara rolig som ställer till det för en. För det händer ju då såklart Kristoffer Triumf. Han gör bort sig på fester, middagar.
Ja, just nu då.
Det tycker både... Ja, men det är mycket att han försöker vara rolig.
Ja, ja.
Att han...
Är han väldigt specifik? Att han liksom säger exakt vad det han sa så,
ja.
I boken?
Ja. Att det är kanske någon bisexuell. Och genast är det, ta chansen.
Ja. Ja.
Vem är bäst på oralsex?
Ja.
Att det är... Ja.
Det hade kunnat vara kul.
Det hade kunnat gå.
Ja, det hade faktiskt.
Och ibland går det. Men ibland gör det inte då. Och så kanske man förlorar lite av den känslan för rummet med alkohol. Då.
Just det.
Och både han... Och hans sambo tycker att det här är ett problem då. Att han ger bort sig då på deras middagar. Och Kristoffers försvar är att han försöker vara rolig.
Ja.
Och jag liksom kände det att... Men jag har ju så här... Liksom folk i liksom hyfsad närhet som kanske måste sluta dricka alkohol. För när de dricker förlorar de det här överjaget som bekämpar lusten och tar droger.
Ja.
Alltså det går att sluta med kokain. Inte om jag inte också slutar dricka. Även om drickandet är inte problemet.
Nej.
Och lite det kände jag när jag läste Triumfs bok att drickandet är ju inte det stora problemet.
Nej.
Utan det är ju den här liksom sprittsprångande lusten att vara rolig i tid.
Tar han upp det? Handlar boken om liksom någon tid? För att nu bara gissar jag att han inte dricker längre.
Alltså, boken är så här att han har varit nykter i 13 år.
Ja.
Börjar dricka igen på prov.
Ja.
Och så skildrar den egentligen den perioden och nu tror jag att han inte dricker igen.
Men du och jag har träffat honom när han var nykter.
Jag har träffat honom när han var nykter. Jag har också träffat honom när han började dricka igen. Det var jättetrevligt. Det gjorde inte bort sig hela min. Det var jätteroligt också.
Precis, men när du träffade honom när han var nykter, då kände... Ja, men du kände av också hans vilja att vara rolig.
Jag kände av viljan att vara rolig, men jag tänkte inte på det så som när jag läste boken. att han försökte vara forcerat rolig hela tiden. Det gjorde jag faktiskt inte.
Nej. Nej, bra.
Ja, men det är liksom, man får känslan att han är själv så ganska inne på att han inte är alkoholist. Då, att han har inget missbruk. Det blir bara inte så bra när han dricker vin. Och jag kände det så här. Nej, du har nog rätt. Du är nog inte alkoholist. Det är bara den mixen försöker vara rolig. Och alkohol funkar bara inte.
Alkohol.
Riktigt.
Fan. Fan vad jobbigt. Han är liksom inte alkis.
Han är inte alkis. Men det är väl ytterligare ett lager då. Plus det här att då lusten att vara rolig. Det hänger kanske ihop lite med lusten att vara rolig. Att han är ju väldigt socialt intresserad.
Ja.
Man skulle kunna säga att han tillhör den första generationen öppet kändiskåta mediemän.
Just det.
Som inte såg någon skam i det. Att tycka det är väldigt intressant med kändisar.
Ja.
Så det finns ju hela tiden mycket som riskeras i en alltför gränslös jakt på att vara rolig.
Mm.
Dels då liksom hela det här sociala bygget, men då också en redaktör familjebildning då. Så det, man kan säga att det handlar väl den här boken om allt som hela tiden står på spel då.
Har han någon sådär, något exempel på att han är ute liksom i nattlivet, stöter på en av de här kändisarna som han gillar så mycket, går fram till honom, vill nog ha honom till podden.
Ja.
Tar en chansning, är rolig, plattfall.
Just den historien finns inte, men det finns en bra historia om när han äntligen får komma in på Villa Manilla.
Mm.
Liksom som då...
Okej, vad händer då?
Ja, men han blir full och försöker vara rolig.
Med vem?
Men nu kommer jag inte ihåg vem det var. Men det var liksom väldigt random kändisar bara som han skrek oförskämdheter till. Att någon hade fula tänder. Uppenbart ett försök att vara rolig.
Ja.
Men plattfall då. Och jag tror inte det är att han inte är rolig. Utan det är att det är så många försök. Att han inte alls bryr sig om risken.
Okej.
Okay. Alltså jag tror att han bryr sig om... Och sen det är väl kanske att alkoholen gör att man inte bryr sig om risken. Man blir sämre på att göra riskkalkylen.
Exakt.
Så man skriker till Anna Hedemo att hon har fula tänder.
Ja. Vad skulle kunna hända? Förutom total succé.
Och blir det plattfall så ja, då är det nya tag bara. Fast sen när man vaknar dagen efter, det är då det känns lite hårt. Så det tyckte jag var en intressant beskrivning av något som kanske inte... Jag tänkte på när jag läste att det är lite intressant att läsa alkoholskildringar för att de säger så mycket om vad man är för människa. Att hans alkoholproblem yttrar sig på det sättet att jag blir liksom för fräck när jag är på Villa Manilla.
Mm.
Att det säger mycket om vem han är. Och liksom, när man tittar på hur alkoholismen då, som han inte vill kalla det, hur den yttrar sig.
Nej, precis. Det är inte samma effekt på föräldrarna i Svinalängorna.
Nej, deras alkoholism ser annorlunda.
Nej, det är annorlunda.
Liksom problemen de får ser annorlunda ut.
Det blir ett annat...
Att barnen går smutsiga till skolan. Det är inte alls problemet här, utan nu är problemet att Alex och Sigge snackar skit om den i en sport. För man har varit full på Villa Manilla. Och därför måste man sluta dricka. Och då för att hans flickvän, var Kubo, inte liksom står ut riktigt.
Nej.
Med det.
Hon kan jag få lyssna på Alex och Sigge utan att de ska ha ett stående inslag med dig.
Men så har jag läst en annan mediemans alkoholbekännelse då. Det här är lite mer en alkoholbekännelse skulle man kunna säga. Den heter Öbarn, då som sagt, skriven av Hannes Fosbo. Mm. Och den boken,
vad är det för ö?
Nu kommer jag inte ihåg det. Det är liksom någon så här ö där det finns det här liksom att det finns bosatta och så finns det de som bara har det som sommarställe. Och
de som har skärgården?
Någonstans i skärgården får jag för mig att det är.
Ja.
Och de som har sommarställe bor kanske ändå i finare hus. Så deras andra hus...
Ja, är bättre liksom.
Så att det är liksom den typen av... Och sen kommer liksom de här öbarna in till stan och så lever de liksom djävul där inne i stan.
Ja.
Och så fastän de blir så här liksom kulturintresserade så blir de intresserade av så här Bukowski och så här liksom skitig litteratur och sånt där. Så att de blir ändå liksom bara liksom lite dräggpunkiga. De blir liksom Tom Waits romantiska, så super mycket helt enkelt.
Ja.
Och så kommer han då upp sig inom kulturvärlden, blir programledare på SVT och har lite lyckade bostadsaffärer. Så plötsligt så är han liksom ganska tät och liksom lyckad då i kulturlivet, har en helt annan livsstil. Väldigt intresserad av inredning och saker är värda.
Mm-hmm.
Men då alkad då efter på grund av sin historia och då hela hans pappa var också missbrukare, liksom en sån historia. Så den handlar liksom om hans, återigen, där säger det också något om hur liksom alkohol, liksom formen på alkoholismen yttrar sig. För att han liksom får en, jag tyckte det var så intressant, jag har aldrig liksom läst en skildring av den typen av alkoholism som Fosbo kallar den svenska modellen. Och det är att utspritt under hela dagen hälla i sig folköl. Han är pappaledig, dricker 3-5 till frukost. Tar 2. Sitter med sin dotter. Och är samtidigt liksom programledare. Ja. Han är pappaledig just då. Han dricker mellan 10 och 15 burkar folköl om dagen. Bara går och häller i sig.
Folköl alltså. Och sen, är det som kallas för den svenska modellen?
Okay. Det är inte bara det som kallas för den svenska modellen. Men det,
Jag vet.
Annars skulle han liksom behöva välja bort alkohol helt. För han kan ju inte gå och dricka. Han kan inte gå och dricka starköl hela dagen.
Nej.
Eller han kan kanske inte heller kanske så här dänga ner sig på eftermiddagen. Men han kan vara liksom så här lite folköls full då, eller man blir ju knappt full, man blir kanske lite dimmig.
Ja, och framförallt blir man väl väldigt mätt.
Ja, alltså jag får säga så här, efter att ha läst den, det var ett par veckor sedan, jag har ju varit liksom en folkölsdrickare, kanske inte 10-15 burkar, men jag tycker det var gott att dricka kanske ett sexpack ibland.
Ja.
Lite den känslan. Jag tycker det är lite konstigt. Man skulle inte kunna hälla i sig 3 liter vatten så bara rätt ner. Det är något lite konstigt med det. Men jag får säga, jag blev nog lite så här, fick lite dålig smak i munnen av att läsa det. Så jag slutat dricka folköl faktiskt.
Ja.
Och knepet var, vet du vad knepet var för att sluta dricka folköl?
Nej.
Började dricka starköl. Ja. Det var så himla lätt.
Det är så att det står man slutar med att röka på också.
Ja, börja dricka starköl.
Ja, eller skjuta upp heroin liksom.
Men det var det inte så Freud tyckte började med kokain, att han tyckte det var så himla bra sätt att bota morfin beroende på.
Jo,
att man tar jättemycket ladd. Så det var med det. Även sen börjar han köra med gräs och tabletter på ett oroväckande. Då tyckte jag, då liksom kantrar allt och blir bara helt oroväckande. Men ganska lång period så är det bara en beskrivning av den här liksom svenska modellen då, som blev ganska obehagligt i slutet. Men så kände jag så här att det är intressant med missbruk, att liksom vad det berättar, liksom formen av alkoholism berättar om liksom formen av liv man har, att alkisar. Ja, men deras alkoholism ser ut på ett sätt som är i total samklang med deras liv. Och att den här liksom historien Öbarn, det är liksom en Bukowski, om Bukowski skulle leva idag och behövt liksom kombinera alkoholism med jobb som programledare på Kulturnytt och vara en någorlunda ansvarsfull pappa till 2 barn, hämta och lämna på dagis, då blir det så. Det är liksom enda sättet att få det att funka liksom. 12 långburkar.
Men det är kul, för att om det här stämmer då, och jag kommer ihåg att jag läste någon sorts skildring av Marcus Birro och hans alkoholism och reagerade över att jag inte kunde ta den på allvar eftersom det bara var en sjuhelvetes massa folkölsdrickande.
och nedpissade kalsonger.
Nedpissade kalsonger
det
och så.
Det liksom måste inte vara ett inslag. Man kan fortfarande gå på toalett.
Ja. Tvärtom, jag tycker verkligen att öldrickandet gör en liksom medveten om att man måste gå på toa.
Ja, jag tror man får vara väldigt långt inne innan man pissar på sig. Då.
Ja, men så tänkte jag också på det där liksom att, jag kommer alltid när det snackas så himla mycket om den här förlorade generationen, de här människorna som var unga precis när mellanölsreformen gjordes.
Just det, Kjell Berka är kanske
precis.
Liksom och vi, tydligaste. Och vi,
Ja, men han är verkligen ansiktet utåt för mellanölsgenerationen.
Klarade inte av mellanöl på Ica.
Men vad heter det? Men att det kanske är något så himla svenskt då. Att alla andra länder har väl mellanöl.
Men, ja, och starköl och vin och sprit.
Och vin. Men, bara, men vi klarar liksom inte ens av just mellanöl.
Nej, för det går ju ändå att bli full.
För det går att bli full på det. Och kanske typ har klarat sig hyfsat bra länge liksom innan det börjar skina igenom liksom. Ja, jag vet inte.
Nej, men du har rätt och rätt att det går kanske. Alltså, det är väl ingen slump att det finns en gräns som går någonstans.
Nej.
Jag tror det är väl social ingenjörskonst. Jag tycker det är en ganska bra bild, svenska modellen. Att det är ändå en fungerande modell. Även om den då inte funkar i hans fall då. Eftersom han börjar ta tabletter.
Men det var liksom det bästa paret Myrdal kunde göra för oss.
Att ska du vara programledare på Kulturnytt och ha barn och bo liksom, i fin lägenhet och vara intresserad av inredning. Då är det så här det blir. Att det blir... Jag kände när jag läste de här liksom att det är någonting med... Det finns något lite maximalistiskt i att vilja ha allt, va? Man vill både vara liksom...
Punk och medelklass.
Ja, precis. För båda de har liksom... Trump säger upp liksom, hur liksom maximalistisk han är. Liksom att första vändan då, innan han blev nykter första gången, då var det för att det var för liksom utlevande. För liksom, för mycket av allt. Och nu är det... Sen får liksom alkoholismen formen att jag kan inte... Jag försöker bara vara rolig på ett plumpt sätt på middagar. Och liksom av all så här extatisk alkoholromantik som Hannes Fosbo liksom börjar, det slutar med är den här liksom ganska grå dimman av att gå liksom att hälla i sig burk efter burk med blaskig folköl. Det är någonting, det är någon sorts varning i båda de här berättelserna att, att du kan inte ha, du kan inte få allt. Det är nästan bättre.
Nej.
Eller jag vet inte, de kanske inte har kvar alkoholromantiken i alla fall. Fast lite känns som de har det. Nej, jag vet inte. Det är liksom något att det går inte att få i, det går inte att få ihop exakt allt. Det går inte att få ihop alkoholromantiken riktigt med. Det blir de här 15 folkölen på en dag, somna tidigt.
De är lite, hade det varit en amerikansk film så hade det, eller amerikansk författare som har skrivit, så hade det varit stark sprit och så hade han kompenserat med precis som med koks typ.
Ja, exakt. Men det är kanske egentligen, jag började ju först leta liksom likheter mellan de här böckerna, men det var nästan skillnad när jag liksom landade i till slut att det känns som det är livet triumf minst av allt vill ha. Bara gå och slödricka 12 folköl per dag. Han vill ju kunna dricka vin med sin fru och dricka vin på middagar. Det är liksom... Jag vet inte. Det är liksom, det är två olika sätt att hantera det. Jag vet inte vilket jag är närmast egentligen.
Nej.
Att vad man skulle välja... Nu kan ju inte... Triumf får ju ingenting av det nu då. För nu kan han inte dricka vin på middagar eller gå heller i sig 15 folk. Och det verkar inte som Fosbo kan hålla på... Hälla i sig så mycket folk eller heller. Jag vet inte vad de säger på kultur. Det skulle vara intressant att höra vad de säger på Kulturnyheterna när han kommer tillbaks.
Ja.
För han har inte utstrålat det när man sett han på tv tycker jag. Att dricka öl med sin dotter på morgonen. Det är ganska mycket rattfylla. Det är ganska mycket pillermissbruk.
Kan man köpa folköl på den där kiosken på SR? Nej.
Nej, jag tror inte det.
Nej. Då ska nej, men Coop ligger inte långt därifrån.
Nej, det är dit man går. Nu ska vi se vad jag skulle säga något mer. Nej, jag hade då inget liksom jättesmart att säga om de här böckerna.
Jag tyckte det var jätteintressant.
Det är lite intressant tycker jag att det kommer två böcker om...
Om två så oerhört speciella alkoholismer. Därpå alkoholismen... det är inte ens nästan alkoholismen som är i förgrunden. Eller vad
nej,
heter.
Nej. Det är någonting... Jag har verkligen aldrig hört talas om liksom den skildringen bara blir folkels... Jag har aldrig hört folköls missbruk skildras.
Nej,
jag
har inte på så deppigt sätt också.
Och inte heller riktigt den triumf liksom alkoholismen. Eller det kanske inte det är då. Liksom att problemet är nästan bara att man gör bort sig på...
Ja, att man, liksom, man socialt pariga blir man.
Men det är väl det som är det vanligaste i och för sig. Det är väl därför de flesta slutar dricka. För att man vaknar upp och känner fan, gud vad jag babblar.
Ja.
Det kanske är så enkelt det. Ja, det var det.
Jag såg igår hela Scener ut äktenskap. Alltså inte Ingmar Bergmans.
Den nya?
Ja. Jag såg den nya.
Ja. Ja.
HBO av han, en israelisk.
Just det.
Han gjorde en treatment här för mig.
Just det. Jag antar att den var bra.
Jag hade det jättesvårt för den i början.
Ja.
Sen till slut så kommer det i andra avsnittet, tror jag att det är, en sån himla, himla bra scen.
Ja.
Och den scenen som är så himla bra, vilket också, vad heter det, min flickvän sa, att den scenen är så himla mycket, alltså den är så himla mycket bättre än någon scen som är i Ingmar Bergmans version.
Ja.
Men också då att den stora skillnaden är ju, jag har bara sett lite av den, att den Ingmar Bergmans, och så läste också det Kristoffer Ahlström heter han, va?
Mm-hmm.
Eller hur? Att liksom Ingmar Bergmans är ju nästan en komedi.
Det var så länge sedan jag såg den nu.
Ja, jag har sett några avsnitt av den. Och den är ju liksom väldigt, väldigt rolig.
Mm.
Men då också inte allt, kanske inte så verklighets... inte så nära verkligheten. Medan den här är, känns mycket, mycket mer nära verkligheten. Men är i princip humorlös.
Ja, då blir det ju inte så roligt.
Nej.
Liksom sönderfallande äktenskap. Nej.
Men liksom men det finns liksom ingen humor överhuvudtaget. Nej. Den är helt, helt fri från humor.
Just det.
Men så var det som att jag liksom stod inte ut med den väldigt länge. Men så var det som att den ändå så här började krypa in på mig. Och jag började bry mig och jag började tänka på mina egna förhållanden och sådana saker. Men det var hela tiden någonting som skavde. Som jag typ hela tiden muttrade om högt när jag satt och tittade på den. Att sådär... Alltså så där, man talar inte så som de gör. Alltså de framstår som så fruktansvärt sinnessjuka hela tiden.
Just nu, men det är ju en kritik som kan riktas även mot Bergmans, va?
Absolut.
Att de pratar lite styltigt.
Absolut, men eftersom den tyckte jag verkligen lade ner större liksom... Men den var mycket, mycket mer humor och då förlåter man det.
Ja, och dessutom förlåter man när det är Erland Josefsson som säger det.
Ja,
då ska precis. Det ju vara på ett visst sätt.
Ja, ja. Men sen var det att det som slog mig trots var ju att de talade inte alls konstigt. Utan nej. de var ju bara amerikaner.
Ja. Och alltså från alltså, en annan kultur.
Och jag skulle säga att de var amerikanska judar.
Ja.
Ja, alltså i den här nya då.
Mm, ja, jag förstår.
Alltså de hade ett sånt jävla underligt sätt att tala på. Och så att jag kommenterade att så här talar ingen människa.
Nej.
Och sen så tänkte jag på att, vilket jag kommer ihåg att Ola någon gång sa till mig, att man glömmer när man ser amerikansk film att man tror att så här, det här är överdrivet för att det är Hollywood. Men det är inte alltid det så. Utan
nej,
ibland det är också bara så att det är så amerikaner är så här.
Man glömmer ibland att det är en annan kultur.
Det är bara
kultur,
så de talar.
Det är inte vår kultur.
Man glömmer att det är en annan kultur.
Mm.
Nej, och när jag liksom fattade att inte bara är de amerikaner utan de är amerikanska östkustjudar, så var det som att, nej just det, de är ju exakt så här.
Mm.
Exakt så som man talar. När jag tidigare har känt det här är liksom konversationen de har, ingen människa talar så. Och sen när jag äntligen på något sätt, jag fattade ju att de var det hela tiden, men när jag verkligen liksom kom på vad det var jag störde mig på, så var det så här, nej just det, de talar ju exakt så här. Men bara så här konstigt, hon kommer hem och har berättat att hon ska sticka iväg nästa morgon för att hon har skaffat sig en älskare i Tel Aviv och att hon åker imorgon och ska lämna och vara borta i 3 månader. Och han har inte aning om något. Så bara börjar hon så här berätta så här, vem är jag? Så hon börjar säga, utan att han har bett om det, börjar hon beskriva killen hon skrev iväg med. Och bara säga, du hade nog inte gillat honom, du hade nog dömt honom, tyckte att han var lite ytlig. Men liksom bara vem har liksom bett dig sitta och snacka om den här killen? Och de talar så himla mycket som att de hela tiden är i parterapi på något sätt. Men då kom jag att tänka på när jag besökte första gången jag var i New York.
Mm.
Det var andra gången jag var i New York. Då liksom, så ringde jag en kompis då som jag känner, en judinna som för tillfället jobbade med en sorts kultur för någon kulturinstitution i Sverige, men befann sig då i New York. Och sen besökte jag hennes hem i Brooklyn såklart. Mm. Och då introducerade mig för hennes två kompisar. En person som vi kan kanske kalla för Josh, som då självklart gjorde typ så här, han hade sitt eget typ kosersyltmärke eller något. vilket betyder att han så här gick runt typ i så här Central Park och liksom tog, vet du, några blå, alltså jag tror att han producerade 3 burkar om året eller något sånt. Men då så var det som att vi hälsade lite på varandra, och sen så kom då hans bästa kompis, någon tjej, vi kan kalla för, låt oss säga att hon heter Jessica.
Ja.
Och sen så satt de och snackade med varandra, och då frågar Jessica Josh där, varför kom du inte på brunchen igår? Och då sa han så här, nej, jag hade inte lust att gå på brunch, jag vill så himla gärna att någon skulle komma och se på film med mig.
Uh-huh.
Och då sa han, men varför ringde du inte? Och så kunde vi komma och se på film hos dig.
Uh-huh.
Och då sa han, men jag vill inte, det var inte det jag ville. Det var inte så att jag ville ringa någon och be den personen komma över och se film. Utan jag ville att någon bara skulle dyka upp.
Uh-huh.
Och så skulle det bara rent spontant, organiskt växa fram att det vore bara kul att kolla på en film.
Och detta menar du judiskt? Östkust-judiskt.
Och jag började så här garva åt dem. Och sa att ni låter ju precis som, alltså det är som att man har tagit den här, det låter som en tråkig diskussion mellan Jerry Seinfeld och Elaine.
Det är intressant att du säger det, ja. För att jag läste precis Seinfeldia, som handlar om Seinfeld. Och där är alla, ja men i början så är det ingen som tror på Seinfeld då.
Nej.
Av massa skäl. Men ett av skälen som är huvudskälet är att alla är övertygade om att den är för mycket New York och för mycket jude.
Ja.
Alltså att den är, att det är för mycket östkustjude liksom.
Ja.
Men grejen är att det är ju liksom bara judarna på tv-bolaget som tänker på det.
Ja, alla bara säger, det här är bara helt sjuka karaktärer.
Alla andra tänkte bara, det här är bara knäppskallar.
Ja, det här är bara knäppskallar.
Precis, för ingen hade, om man satt i mitt fall i Borås, hade aldrig träffat en jude. Gjorde bara läsningen, det här är ju härliga knäppskallar.
Jo, och det är det,
samma
det är
sak bara även liksom i Midwest i USA, att det är ju ingen som tänkte på att det handlar om judar ens.
Nej, men det är liksom judisk östkusk. Det är diskbänksrealism.
Ja, precis.
Alltså det är så jävla världen sjukt. De är exakt så.
Mm.
Och det är
vilket jävla försprång.
Vilket försprång.
Deras nollpunkt är liksom 100 på en normal människaskala. Det är så himla överlägset drag att ha när man ska göra något roligt.
Ja, att man bara behöver ta liksom den.
Man behöver bara transkribera sin senaste händelse.
Exakt.
Senaste diskussionen man hade. Det är
Så att jag gillar den. Nu när jag liksom har förstått att jag kollar ju bara på en långsammare version av Seinfeld liksom.
Just det. Det är det det är. Det är det det är. Jag har en pytteliten grej innan jag ska lägga på för idag.
Shoot.
Ja. Det var en recension jag läste i tidningen Gaffa. Det är bandet Hovet.
Nu hörs det lite dåligt igen.
Känner du till bandet Hovet? Det stavas H-O-V och en etta. Alla känner till de här. Men ingen i vår ålder lyssnar kanske så mycket på
ingen
dem.
Ingen har hört dem.
Ingen har hört dem.
Nej.
De har släppt en CD-skiva nu som heter Barn av vår tid. Och ingen har hört dem, men de vinner ändå alla priser på P3. Ja. Om inte någon kriminell har släppt ett album. Och de har liksom de ligger etta på alla listor då.
Ja, de är skitstora.
De är skitstora. Alla känner till. Ja. Även vi känner ju till dem.
Ja.
Fastän vi då inte lyssnar på dem.
Nej.
Men då är det liksom liksom ingången på den här. Den har då fått en etta i betyg.
Oj, det var
Det är väl också det man vet att folk inte tycker. Alltså de som skriver om dem i tidningar skriver att de är dåliga.
Ja.
Liksom. Även unga som skriver i tidningar.
Ja, det är det intrycket jag har fått. Ja.
För jag tror att det är dels en generationsgrej. Men också inom generationen så är det så här att ja, men det är för de dumma är den här musiken.
Ja.
Alltså de som får skriva i tidningar lyssnar inte på det även om de är unga då. Men då är liksom ingång, liksom vinkeln på den här recensionen är att det här är Musiksveriges största mysterium.
Ja.
Hur det kan liksom, hur något som är så dåligt kan liksom ligga etta på listorna.
Okej.
Okay. Och jag skulle säga så här att...
Sliten vinkel tycker jag.
Ja, alltså det är konstigt när man själv... Alltså mest musikrecensioner läste jag ju på 90-talet.
Ja.
Där skulle ingen tycka att det var en liksom en gåta hur något som en musikrecensent inte tycker är bra kan toppa listor.
Nej.
Utan det skulle vara förutsättningen för hela arbetet att man liksom gör skillnad på, visst det är många som gillar Aqua.
Mm.
Det är liksom, men det spelar absolut ingen roll i vår bedömning. Vi tycker inte alls det är gåtfullt.
Nej.
Utan att färre gillar kvalitet, det är lite förutsättningen för hela musikvärv. Alltså att vi vet att många gillar Venga Boys.
Ja.
Men vi tycker inte det är konstigt.
Nej.
Det är bara att den skalan har absolut inget med vårt arbete att göra. Liksom.
Nej.
För jag kommer ihåg när... Jag hade önskat mig Håkan Hellströms första skiva i julklapp.
Ja.
Och min pappa liksom retar... Jag tror kanske både den och någon... Kanske Soundtrack of a Life skiva. Jag vet inte vad det kan varit mer.
Mm.
Men min pappa pikade mig lite för att han hade kunnat gå in på, kanske till och med på Åhléns liksom och köpa.
Ja, köpa. Oj, bra
och att de liksom hade han frågat, vad har ni Håkan Hellström? Och sa, gå bort dit till hyllan, topplistan. Ja. Och då sa han, nej men det tror jag inte, för det är min son som ska ha. Och att han liksom, att det var liksom, det var ju det konstiga. Det var ju det gåtfulla, att något som jag tyckte var bra kunde också ligga etta på topplistan.
Ja.
Men det har liksom hänt någonting nu. Det har liksom gått ett helt varv på något sätt. Att även om de vet det egentligen. Vi har haft hela den här diskussionen om att bok... De borde kunna sätta sig över att en bok har sålts till 13 länder när de skriver recensionen. De borde inte känna behovet att ta upp det. Men så gör de det igen. Men här är det mer att... Här har du ju hunnit gå in på skinnet på recensenten ändå att...
Ja.
Att han tänkte, alltså de som skriver att Jens Liljestrands bok har sålt mycket utomlands. Eller till många länder utomlands. De är i alla fall medvetna av vad de gör. Alltså att de tar upp det. Men här är på något sätt att, jag misstänker att det är en yngre recensent då. Som är för infödd i det här liksom siffertopplistetänkandet.
Ja.
Att den liksom inte riktigt kan se bort från det. Att det är ändå... Det finns ändå bland... Nu kan vi inte dra alla recensenter över en kam här, va? Men det finns ändå en... Det är inte samma koppling. Jag tror förr var ju kopplingen att det många gillade var skit automatiskt. Så tänkte jag.
Ja, men precis. Och liksom, men just när det kommer till recensenter... Nu vet jag om det är mest... Jag upplever att det är mer så inom musik än litteratur till och med. Men det är kanske mest för att jag... inte är lika hemma när det kommer till musik. Alltså liksom... Nej, men att det liksom att massan är jättedum.
Ja.
Och har jättedålig smak.
Men det
och
måste
att man talar till en sån himla liten klick.
Ja, exakt.
Och man vill inte tala med en stor klick eftersom den stora klicken per definition är får. Liksom.
Nej, det tror jag har att göra med att det är så jävla många som lyssnar på musik.
Ja.
Och man kan lyssna även om man inte ens gillar musik kan man ha det på.
Nej.
Men nu är det nog så få som läser böcker så att de som är kvar och läser böcker
de gillar
väl liksom rätt... Alltså, för så tänkte jag när jag skulle byta projekt och börja skriva på bunden vers istället. Tänkte jag så här att men de som är kvar nu som läser böcker, de kan... Alltså ratiot mellan de som läser poesi och de som läser skönlitteratur. Det har ju ökat till poesins...
Precis.
För att det känns att de är exakt lika många.
Ja, den har krympt så mycket de som läser böcker att en ganska stor procent kan läsa platt tyska.
Ja, exakt. Ja, vi är tillbaka där.
Ja, precis.
De som, men, ändå, de som läser Kant, de kan lika gärna göra det på originalspråk.
Men vet du det, i Sverige har ju ändå den där grejen att det säljs i alla fall en fin kulturbok som gör succé varenda år i och med, vad heter det, Nobelpriset.
Just det.
Att det finns liksom en grej där liksom en finkulturgrej nästan blir folklig.
Just
alltså, jag kan tänka mig att i alla fall så köps den. Så nu har jag kanske mindre svårt att tro att den även läses i samma utsträckning.
Jag tror att man ser det sen med lite fördröjning på antikvariaten. Att det var väldigt vad mycket vitlöksballader det kommit in nu.
Ja.
Vad mycket klesio vi får in. Helt plötsligt. Ja. Så är det med det. Men jag tror också att han har helt rätt recensenten. Jag tror Hovets skiva är jättedålig.
Ja.
Jag ska lyssna på det.
Ja,
ja.
Jag försökte hitta någonting kul på Evert Ljusberg.
Mm.
Och det som slog mig med honom, för att jag har alltid gillat honom och han har ju precis dött nu. Alltså,
just det.
Vet du det, har du hört den förut? Men framförallt var han ju president över Jämtlandsrepubliken. Mm. Republiken Jämtland. Men det som slog mig mest var att det inte fanns några mustiga historier om honom.
Alltså, det är ju intressant. För han har ju en utstrålning som tyder på att han nästan bara haft mustiga historier.
Har vi bara så hängt med Cornelis och massa... Alltså, kan inte, han har levt så länge. Och som jag hörde så var det så här att man var tvungen att... Precis innan han skulle hålla tal så var liksom halva Östersund... tvungna att springa runt och leta efter Evert Ljusberg. Och sen liksom dra liksom en uppenbart superpackad Evert Ljusberg upp liksom på talet. Men det verkar inte finnas några liksom riktiga härliga mustiga historier om honom. Så att om det är någon som har en mustig historia om Evert Ljusberg.
Jag har ju en halvmustig. Jag skrev den på Twitter, men jag kan ju dra den. Den är inte särskilt mustig. Dels har jag ju varit med om att jag och Ola hade ett gig en gång i Östersund.
Ja.
På Storsjöyran. Och vi trodde ju att folk skulle... Jag fick för mig att vi var lite så här stora i den delen av Norrland.
Ja,
att det är lite så här smart Norrland och Ola. Lite Norrland.
Ja.
Men då var vårt gig exakt samtidigt som han höll sitt årliga presidenttal.
Fan vad taskigt att lägga det där.
Jag visste det, men jag var inte orolig, för jag tänkte, vi har ju ändå de unga.
Ja, ja.
Det hade vi så fan heller.
Nej.
Även de unga hade Evert Ljusberg. Men min lite mustiga historia var att jag sprang på Evert Ljusberg en gång.
Uh-huh.
När han satt på Blåbåten på däck och skulle gigga på kvällen.
Jaha, det är Malmö?
I Malmö, ja. Så, och jag kom, då frågade jag så här, vad ska du göra på scen ikväll?
Ja.
Och då sa han bara, jag ska köra ett gammalt snuskprogram.
Gammalt
snuskprogram. Och sen visade han upp ett helt fullklottrat A4-ark där det gick.
Ja.
Det var nog gammalt, det var vikt många gånger och det var pilardraget. Ja. Och han ser saker som, visst är det skönt att skita på sommaräng? Något i den stilen, och så pil till något annat. Så han skulle bara göra ett... Det tror jag var ett ganska mustigt program.
Oh, men gud, vad jag ser fram emot att vara uppe i den åldern. Inte behöva ha några oro inför någon turnépremiär.
Nej,
jag tar bara någon av mina gamla snuskprogram.
Men han kanske var mustig i sin gestaltning.
Ja, kanske det var
han. För det är det man tänkt, att han är väldigt mustig. Och när han väl stod där. Men sen han snusar säkert inte ens.
Nej. Bra, tack för den historien. Tack för att jag faktiskt fick min mustiga anekdot.
Ja, den var väl sådär. Men vi hörs igen på fredag, blir det sport.
Perfekt, ha det bra.
Hej.
Hej.